vi har gått från en slags enhetskultur till en oerhört splittrad kultur, där vi i seklets början hade en ganska enhetlig luthersk tro, och där vi i seklets slut har en otroligt splittrad bild med allt från New Age, kristallkulor och yin och yang och jung och knoll och tott, till mer etablerad religiositet. Så splittringen är väl tydligast.
Ove Wikström är professor i religionspsykologi, kristen och präst. Jag har stämt träff med honom för att tala om vad som hänt med vår tro under 1900-talet.
Alltså 1900-talet, när det började, så kan man säga att svenska statskyrkan hade i stort sett monopol. Det fanns ett antal uppstickare, frikyrkorna hade inte ens, ja, de hade börjat etablera sig på slutet av 1800-talet, men på 20-talet kom då pingstväckelsen, och sen så småningom så bröt sig loss allt mer frikyrkor.
Var det så att den kristna religionen i form av den svenska statskyrkan var någon form av självklarhet för folk?
Jag kan säga att de flesta, även om de inte trodde särskilt mycket, så gick man ändå regelbundet i gudstjänsten. Man respekterade de kristna sederna. Det var tyst och stilla på helgerna. Och jag tror att överhuvudtaget så var sed och trosföreställningar ganska tätt sammankopplade. Alltså det var en sed att gå i kyrkan, och trosföreställningar kanske inte var lika starka som vi trodde att de var.
Så det var kanske inte var så att man var så övertygat religiös, utan det var mer så att så här gör man bara.
Ja, det var en vana, det var en ingick i kulturen. Och vi ser ju fortfarande här exempelvis i den amerikanska kulturen, där religionen är oerhört starkt sammanhållande kitt mellan människor. Men går man in och granskar vad de faktiskt tror på, så är det inte säkert att de är så övertygade. Men vanan som akt är oerhört stark.
Var det också så då att det kanske var otänkbart att bryta mot den här vanan, att försöka ställa sig utanför?
Det var väl lite straff på det, men åtminstone var det en social utstraffning om man inte följde det som var normerna då. Den stora etablerade religiositeten var ändå Svenska kyrkan fram till 50-60-talet. Sen börjar det luckras upp, så vi får allt mer katoliker. Så småningom så kommer det invandrande kulturer in till Sverige. Och som sagt, just nu i det sena 1990-talets sista skälvande minuter, så har vi en helt annan bild. Alltså från homogenitet till uppsplittring.
Det är högmässa i Fredrikskyrkan i Karlskrona. Om det här varit en söndag i början av seklet hade det varit knökfullt i bänkraderna. Men nu är det 1999 och ett 20-tal besökare sitter glest utspridda under kyrkovalven. Vad var det som hände?
Ja, det är en massa olika skäl. I Sverige finns det åtminstone ett par figurer som har varit fundamentala. Det är ju Ingmar Hedenius och Herbert Tingsten och Olof Lagercrantz på 50- och 60-talet, när de drev fram den här starka trovetande debatten som påverkade åtminstone ett intellektuellt lager i Sverige. Där man i stort sett drev den här tanken att varje föreställning som inte går att vetenskapligt bevisa måste man avvisa, så att säga. Så allt tal om Jesus och Gud och tro och himmel är helt enkelt intellektuellt oärligt. Man kan inte bara ge sig hän till sånt. Man är lite korkad om man tror att det finns osynliga realiteter, så att säga, för att uttrycka sig drastiskt. Den mer filosofiska sidan. Och de fick en oerhörd genomslagskraft. Så den svenska kulturdebatten påverkades mycket starkt av en slags principiell ateistisk hållning. Och så är det inte alls på kontinenten. Och det andra var väl det socialdemokratiska projektet, så att säga, där man byggde folkhemmet här på jorden. Då behöver man ju liksom inget gudomligt ställe att fly till.
Så alltså, även den utvecklingen med välfärdssamhället har haft betydelse?
Jag tror att välfärdssamhället är en stark pådrivande faktor. Vi ser ju att religionen ökar mest där det är social misär. Och sådana saker har vi aldrig sett i Sverige. Utan det finns en social välfärd där alla mår gott, så att säga. Och därmed så finns det en minskad tendens till att fly till religiösa föreställningar.
Men behöver vi inte någonting att tro på om vi har det bra?
Ja, det är de stridade lärde. Det finns ju de som sysslar mycket med lyckoforskning och så vidare. Och jag tror naturligtvis då som forskare i det här ämnet att alla människor förr eller senare ställer sig frågan om ja, vad livet går ut på, om det finns någon mening eller inte, vad som händer när man dör och så vidare. Men de frågorna är i svensk kultur ganska starkt kopplade till kriser och motgångar och svårigheter och sjukdom och lidande. Men de ligger inte uppe på ytan som de ligger i de länder där det finns en politisk eller social och ekonomisk misär. Så därför ska man ju säga att svensk religiositet är mycket kopplad till människans livskriser eller traumatiska kriser. Någon dör, ett barn blir överkört, ens pappa blir gammal, ens arbetskamrat förolyckas. Då ställer man sig frågor, men det finns inget kontinuerligt frågeflöde så att säga, i svensk realitet.
Gör det här också att det blir mer en fråga för individerna än för samhället?
Precis, det är väl det tydligaste draget i den svenska religiositeten, just att den är väldigt privat, individualiserad. Man tror på sitt sätt, man går inte in i de etablerade rörelserna. Man har ganska starkt andligt intresse, alltså, men man vill inte organisera sig. I den meningen blir det en slags privatiserad andlighet i den svenska välfärden. Vi lever i ett välfärdssamhälle där det ganska sällan sker några stora olyckor. Va? Till exempel när Palme dog så krackelerade du en slags myt om det svenska samhället att det är oförstörbart. Va? Plötsligt framträdde en massa riter vid det här tunnelbaneuppgången i Stockholm. Eller när Falu-morden skedde, eller när Sturegallerian, de här morden skedde. När sker en sån här socialt nationella trauma, då går man tillbaka till de religiösa beteendena igen. Men däremellan är det ganska löst. Det som är slående, tycker jag, det är ju att det finns nästan inget land i världen där det finns så många präster och kyrkor och anställda för att förvalta och förmedla och fördjupa kristen övertygelse. Och det finns nästan inget land i världen där det finns så få som just har en kristen övertygelse. Och det är ganska paradoxalt, så att de som är riktigt råa skulle då säga att kyrkan har bidragit till sekulariseringen genom att det har funnits officiella förvaltare som ska ha stått för tron, så folk har inte fått ta ansvar för sin egen övertygelse. Jag tror inte att det är så enkelt, men kanske ligger det någonting i det.
Om vi ser på situationen idag, hur ser den bilden ut?
Ja, det är precis som jag sa från början, att den är väldigt splittrad. I Sverige har vi ungefär 12-15% som säger nej, det kan inte finnas någon gud. Vi har ungefär 25-30% som säger att det kanske finns något andligt, något gudomligt. Halva svenska befolkningen säger att det finns en andlig värld. Men den kristna religiösa övertygelsen glider mot skären, så att säga. Däremot finns det en stark andlighet, men man vill inte definiera sig just i kristna termer. Så att till exempel om vi har 12% som tror på Kristus, så har vi kanske 20-25% som tror på reinkarnation. Och en tredjedel av den svenska befolkningen skulle säga att vi är alla delar av något gudomligt, så att gudomen finns in i oss. Vi är alla varandra, för att tala med Thomas de Leva. Så det gudomliga, så att säga, har flyttat in i människans inre. Men det har också flyttat ut i naturen. I naturen firar man ofta sin gudstjänst. Eller i musiken, konsten, poesin. Det har en slags religiösa värden för väldigt många.
Är det så att vi skapar vår religiösa bild eller vår trosbild själva idag? Mer utifrån vad som passar oss?
Ja, det klassiska är ju smörgåsbordet. Alltså. Det brukar ju kallas då att just västvärlden, och särskilt Sverige, Holland, Danmark, är en smörgåsbordsreligiositet. Alltså, kyrkorna ställer upp en massa maträtter, va? Och ur dessa går människor och plockar. Man döper sina barn, man tycker det är trevligt och så vidare. Men man kombinerar det ibland med föreställning om reinkarnation, att vi skulle kunna återfödas. Det i sin tur kombineras ibland med astrologiska föreställningar om att vi påverkas av stjärntecken. Men också med sådana här naturläkemedicinska termer. Och det finns en flytande gräns mellan, vad ska vi säga, folkmedicin, religiositet och nyandlighet, som vi ser på ett nytt sätt, som inte så bara för 15-20 år sedan. Så att det är en splittrad bild där andligheten bara delvis går att koppla till kyrkorna, och lever långt mer utanför samfundet.
Det låter som allt är möjligt här egentligen.
Ja, inom den del av den här då som kallas för New Age, det är just karaktäristiska draget. Det är just frånvaron av auktoritet och kontroll, så att säga. En extremt tillåtande kultur. Det är det ökar mest. Sen har vi en liten ökning på högerkanten, där det är precis tvärtom. De totalitära, de starka, de hierarkiska grupperingarna med starka ledare, underkastelse och lydnad. Alltså sekterna. De ökar lite grann, men inte alls så mycket som det ser ut i pressen och sådär. Utan det som ökar mest är det här selektiva, tillåtande. Du tror på vad du vill, jag tror på vad jag vill. Och alla kommer vi säkert till Gud.
Jag kliver in i butiken Himmel och jord i Karlskrona. In bland rökelse och olja, stenar och kristaller, böcker och skivor, figurer och bilder. Här hittar jag Kirsten Kotake.
Det är många som kommer nyfikna. Någon är intresserad i New Age, någon är intresserad i alternativ form för healing och... Nogle er bare interesseret i smykken, nogle er interesseret i musik og whatsoever.
Hvad tror du mennesker søger, som kommer til din butik?
Jeg tror, at vi alle forsøger at hitte et stille at stå fast, hvor vi kan få nogen form af forankring, tror jeg. En forankring i sig selv. Jo, vi skal helt enkelt hitte rigtigt, hvem er jeg? Hvem er vi? Vi vil ikke tro på mere, at folk, at systemet eller kirken, staten eller hvad du vil, skal sige, hvad vi skal gøre, hvad vi skal tro. Vi måste selv tage stilling og hitte vores egen tro, vores egen sanning, så vi ser, hvad er min sanning, hvad er sanningen for mig, så vi kan tage ansvar for vores eget liv. Finde det stille, eller den sorg, eller den tro, som gør dig glad, som gør dig levende, hvor du kan vækse.
Hur ser du på det som vi brukar klumpa ihop i beteckningen New Age?
Jo, jag ser det som en slags kulturell motrörelse mot de etablerade kyrkorna. Så växer det fram en slags alternativ som är mer lekfull, mer på prov, mer tillåtande. Så det är en slags motkultur mot vetenskapens hårda krav på sanning och de etablerade kyrkornas krav på sanning. Här kommer en slags lekfullhet där folk prövar på sina egna villkor. Och detta tror jag är delvis hotfullt för kyrkorna, men jag tror att kyrkorna måste ta det på djupt allvar vad det här rör sig om.
Varför det?
Ja, för att överleva, tror jag, som kyrka. Jag tror ofta säger man att det här är andligt slum på något sätt, eller det här är förvirrade människor. Jag tror ofta det är väldigt mycket seriösa människor som söker sig fram och är ganska djupt missnöjda över kyrka och tro och så vidare. Men nu pratar jag bara om en bild av kyrkan. Det finns ju andra sidor av kyrkan där det finns nyupptäckter av mystiken, inte minst inom kyrkorna, som har väckt och väcker väldigt stark anklang och jag tror det kommer att växa i framtiden. Men också liturgierna och riterna där man använder rummet på ett helt annat sätt, musiken.
Så det sker en förändring inom den traditionella kyrkan också?
Visst. Det sker en mycket stark förändring inom kyrkan som delvis påverkas av samma faktorer som det här rörelsen som ligger externt utanför kyrkan. Och där ser vi just intresset av liturgi, alltså riter, där man får uttrycka med kroppen och med sången och musiken och rörelser, så att säga. Och dels på individens plan intresset för andlig fördjupning och för inte minst mystiken, allt från Johannes av Korset till Hildegard av Bingen är ju inne igen, så att säga, inne i kyrkorna. Och det tror jag att reformulera den kristna trons innehåll i en sekulariserad tid som är attraktivt och viktig.
För den enskilda människan då, vad tror du det betyder det här att man har ett så att säga smörgåsbord att välja från och plocka ihop själv?
Ja, på ett sätt kan man säga att det är tilltalande då, tror jag, för väldigt många människor. Att det är jag själv som väljer min livs mening och mål. Det är ingen som bestämmer åt mig. Det är alltså den autonoma, den självständiga människan som ur det som de officiella religionerna sänder eller ger plockar ut någonting som passar för dem. Samtidigt kan man säga att en del har kallat det för en slags borderline-religiositet eller den narcissistiska människans religiositet. Man köper bara det som passar en själv, så att säga. Till exempel att man ska dö, man måste omvända sig, man måste lämna sitt gamla liv för att gå in i Kristi efterföljelse. Alltså de moraliska konsekvenserna exempelvis av den kristna tron är mycket mer nedtonad. Det som tonas fram är mycket mer att man känner frid, harmoni, eller att man blir lugn eller man får mening eller något sånt här. Så trons funktion är mycket mer känslomässigt orienterad. Det är mycket mindre tankemässigt eller moraliskt. Det ena, det andra tror jag att det också kan leda till någon slags oro eller till och med ångest för vissa människor. Att det finns så mycket och det är så förvirrat så att man upplever någon slags mångfaldens svindel eller rastlöshetens yrsel på något sätt. Det blir för mycket och för rörigt. Och då kan det finnas tendenser att man vill hålla sig fast vid något som är väldigt starkt. Alltså motrörelsen mot det här blir ju då fundamentalism. Men det ser man mindre av.
Så det har två sidor det här att man har en sån stor valfrihet.
Ja, förvisso.
Om du försöker se framåt, vad ser du då?
Ja, man ser väl två modeller. Det ena är att den här splittringen ökar och blir ännu mer splittrad. Och genom internet och genom mobilitet, genom att folk reser allt mer, så blir det en allt mer uppluckrad kultur. Samtidigt så tror jag inget samhälle överlever om alla bara kör sitt race, både ideologiskt och politiskt och religiöst, utan man måste ha någon typ av organiserade uttryck. Så jag tror att i framtiden så kommer det bildas nya typer av nätverk som kanske sen förenas organisatoriskt till kyrkoliknande företeelser. Jag tror människor söker sig till slut mot varann och framförallt så kan aldrig privatiserade ersätta människans behov av gemenskap kring de gemensamma värdena och symbolerna för de gemensamma värdena. En Kristusgestalt eller en kyrkorum eller sådär. Det kommer alltid att finnas. Det är något som vi ser tydligast just nu. Det är att folk älskar kyrkorummet. Om du får välja mellan en park, en gymnastiksal, ett apotek, ett kyrkorum, så nästan alla säger kyrkan får de inte flytta på. Kyrkan är ofta kopplad för människor till de centrala riterna, nämligen dopet eller konfirmation eller farfar är begraven i den där kyrkan och så vidare. Så när livskriserna kopplas till ett symboliskt uttryck i stadsbilden så är det just kyrkan man återvänder till. Så rummet och riten tror jag har framtiden. Däremot är tolkningen av den kristna trons innehåll tror jag blir mer flexibel och kopplas mer till nätverk i framtiden.